Velkommen tilbake til Stridens håp, en serie som setter fokus på en årgammel strid for sanningen og håpet bakom dem som forsvarer den. Her under den neste time på Stridens håp så skal vi fortsette igjen i vårt samtal her ut fra temaet om den store strid som har pågått ned gjennom tiderne. Vi har sett på historien her opp gjennom tiden fra Jesus gjennom den mørke middelalderen, reformasjonen. Vi har sett på vekkelsesrørelsen her omkring 1800-tallet. Og vi skal stille oss selv en fråge i dag omkring vekkelser. Er det noe som Bibelen har å si som identifierer en sann vekkelse? Og når jeg da sier sann vekkelse, finnes det da også en falsk typ vekkelse, eller alle vekkelser positive? Vi skal analysere og se litt på det ut fra Bibelen, noe som kan hjelpe oss til også å relatere til det som både har hendt i historien, men også det som hender i vår tid og kanskje kommer å hende i tiden som ligger framfor oss. Innan dess, hvor var vi siste gang?
Ja, vi har ju sett att genom historien när folk, människor har satt sitt fokus på Bibeln som Guds ord och man har börjat studera och bygga en personlig relation med Gud, så verkar vi att individer och rörelser, grupper, börjar växa en kärlek till Gud och andra människor som påverkar det praktiska livet, vår livsstil, där man följer framförallt Guds kärleksprinciper. Som beskrivs praktiskt i de 10 buden. Och däribland också såg vi genom historien att varje gång som det här har skett i historien, så ser vi också att inte bara vissa bud utan alla Guds 10 bud och speciellt sabbaten har funnits med flera gånger genom rörelsen. Vi tittar på exempel här i Skandinavien där vi sett hur människor kommer tillbaka till att se Guds välsignelser i hans kärleksprinciper i de 10 buden.
Ja, även hurdan i dagens samhälle idag att vi ser det man kallar en ny rättsrådsbevekelse som växer fram i Sverige inte minst. Och vår samma fokus igen nu plötsligt är på att förstå den bibelske sabbaten som en del av de 10 budorden. Mm. Vi ska fortsätta vår studie då idag och se lite på det med väckelse. Vi har ju pratat om man ska börja med, så har vi pratat mycket om en väckelse som är baserat omkring det budskap som vi finner i uppenbarelsesboken. Ett budskap som identifieras som 3 änglar. Mm. Som har budskap precis innan Jesus kommer igen. När vi läser och förstår sammanhangen av just det kapitel. Och det har vi ju pratat mycket om, den bevekelsen och den rörelsen. Och det säger texten i sig själv ju mycket om man tittar på det 14 kapitel. I uppenbarelsesboken och inte minst vers 12 som liksom uppsummerar resultatet av de här 3 budskapen från de 3 änglarna. Då står det ju i vers 12 i det 14 kapitel i uppenbarelsesboken: i detta visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Och det är liksom någon sätt en uppsummering då av resultatet av det budskap som vi har sett innan. Att den väckelse som ska hända innan Jesus kommer igen, den letar igen till det som du sa, Dan, som vi såg på sist också, att den letar tillbaka till troskap mot Gud och hans bud och en stark tro på Jesus och det som han har gjort och gör för oss idag.
Ja, och kapitlet beskriver ju där också tydligt att det här ska vara en global rörelse. Det ska ske någon typ av uppvaknande bland Guds folk innan Jesu återkomst. En väckelse som man kallar det. Och det blir resultatet som beskrivs här i vers 12. Där. En tro till Gud, en kärlek till Gud först och främst och till andra människor runt omkring oss i förkunnandet av de här 3 änglarnas budskap. Men som vi har sett genom hela serien som behandlar den här stora striden mellan gott och ont, mellan rätt och fel, mellan Guds sanning och lögn, mellan kärlek och ondska, så har vi sett att här finns inte bara gott. Och i den här, innan den här väckelsen i kapitel 14 ska ske, så läste vi också om något tråkigt i kapitel 13. Också en global rörelse, men där utav falskhet. av den onda sidan som försöker på något sätt underminera Guds plan och Guds önskan med mänskligheten.
Det vill ju vara förunderligt hvis det ikke der var en slik spenning mellom det gode og det onde i de siste dager, for vi har jo sett gjennom hele historien, nesten fra Adam og Evas tid, at det har vært en spenning mellom de to partiene, et som er med Gud og et som er imot Gud. Mm. Og det har utfoldet seg opp igjennom tidene. Så om det ikke hadde vært en slik kamp nå i den siste tid mellom disse to partene, så ville jo det være sensasjonelt. Det ville vært et unikt øyeblikk i historien. Mm. Så vi kan konkludere med at det vil være en slik kamp mellom sannheten og løgn, også like før Jesus kommer igjen.
Precis. Og da er det jo altså viktig, da, som du sier, at for å forstå det som hender i kapitel 14 fyllt ut, og ikke minst den tredje engel som vi tittet på, og varningsbudskapet som vi finner det i, da måste vi altså forstå kapitel 13. Och vi gick ju här för ett par veckor sedan, där gick vi ju igenom en del av kapitel 13 och vi såg på att hurdanda finns två olika djur i kapitel 13. Det ena, det som vi identifierade som påver makten och den romerska makten, och sen såg vi på hurdan att det var en ny makt som växte fram och vi identifierade den som Amerika, och ser här Amerika beskriver i profetien. Och då kan man ju säga igen, som alltid, har du missat någon av de här program i serien, så gå in på Lifestyle TVs hemsida på internetet, lifestyletv.se, och där gå in på vårt on-demand-bibliotek, och där kan du finna alla Stridens hopp-program som vi har spelat in och som har sänds på TV här ned genom hela serien. Och då ta och kolla igen just det avsnittet som beskriver och vad vi gick igenom mer detaljerat och identifierade Amerika i profetien. Och då pratade vi om att Amerika skulle vara med och sätta upp en bild till det tidliga djuret. Och det är kanske det vi ska ta upp frågan igen, Ken, och se vad är det här för en makt som beskrivs här, och hur den relaterar det till en väckelse.
Ja, det är ju egentligen väldigt usannsynligt sån fra historiens perspektiv, hvis vi går tilbake noen år, at Amerika skulle fortsette rollen som pavekirken hadde hatt gjennom historien, som en forfølger av annerledes troende. Vi har jo sett i lovverket i Amerika at det der forbys det enhver kontakt mellom stat og kirke, slik at det er lovfestet at ikke det skal være noen religiøs intoleranse i Amerika. Men dette kommer til å forandre seg, og det er det som ligger i denne profetien, at dette som var opprinnelig et troskyldig lam, skulle komme til å tale som en drake. Og når det står at man taler som en drake, så betyr det at man er intolerant, man forfølger annerledes troende og den slags. Mm. Så det denne andre del av Johannes' åpenbaring kapittel 13 snakker om, det er det at det der kommer en ny makt på arenaens skueplass, som vil fortsette der den første makten slapp. Og vi vet jo at de 1260 årene de utløp i 1798, like etter den franske revolusjonen hadde gjort sitt arbeid med å forandre tankemønsteret til Europa på mange måter, så kommer denne nye makten inn. Og denne makten skulle få ild til å falle ned fra himmelen. Mm. I det begrepet ild, så ligger det noe åndelig. Ofte så har dette begrepet ild blitt brukt i Bibelen som et bilde på den hellige ånd. Men dette er åpenbart en negativ ild.
Og det kjenner vi jo igjen fra apostelgjerningene til eksempel. Ja. Det er de første kapitlene, når vi ser at den hellige ande falt på lærjungen, og de var samlades der. Og da ser vi at Bibelen beskriver at det tog form av en... Ja. En eld eller en flamma som fall på deras huvud. Så, ja. Så det är det du menar med det bild som vi känner.
Absolut,
igen.
Ja. Och i Johannes åpenbaring så står det rätt ut att ilden är ett bilde på den helige ånd. Mm. Så det vet vi om. Men här har vi alltså en negativ ild. En negativ ild. Och det vill säga att den onda ånden är också på färre i de sista dagarna. Och det står att denna ilden som kommer ner från himmelen, den overvelder menneskene slik at de blir forført på grunn av de tegn som dette dyret gjør. de blir overveldet og overbevist, og de følger etter dyret på grunn av disse tegnene. Så ilden er assosiert med tegn og under og mirakler. Så det skal vi forvente oss, at det var ikke bare på Moses tid at sjelefienden opererte med falske tegn og mirakler. Mm. Det ville han også gjøre i dag. Han gjorde det også på Jesus tid. Da var det en enorm demonaktivitet. Og da var det folk som var spesialister på tegn og under og mirakler og den slags. Men hver gang det er en konflikt mellom den ondes tegn og under og mirakler og Guds tegn og under og mirakler, da vinner Guds tegn og under og mirakler overveldende over de ondes tegn og under og mirakler. Så hvis de er i konkurranse med hverandre, for øyeblikket så virker det som at vår Herre er litt rolig på dette området. For i vår tid så er det spektakulære tegn og under som viser seg når vi slår på TV-en, viser kanaler nattestid, så, hvor folk skriker og roper og det er en voldsom aktivitet. Dette er en type mirakler som har et fellestrekk over hele linjen. Det er det at det er ikke overveldende, overbevisende mirakler, for det er vanskelig å gå inn og empirisk sjekke disse sakene. Vi vet ikke hvem som reiser seg opp og skal komme foran og bli helbredet og alt det der.
Og det er vel også det, for man kan si at Gud tar jo aldri i sitt ord her, og spesielt når vi ser ned gjennom siste tiden. Det er ikke sånn at tecken og mirakel er satt opp som et sjekkmerke på om det kommer fra Gud eller ikke.
Nei.
Og det ser vi jo spesifikt i at det også kommer fra en annen makt. Ja. Så det er ikke det som er tegnet i seg selv. Mm. Så når vi ser et tegn av noe overnaturlig, da kan vi i beste fall kan vi konkludere, ok, her er en overnaturlig makt
riktig,
med.
Ja. Riktig.
Men vi kan ikke nødvendigvis konkludere, er den god eller dårlig?
Nej.
Og da må vi gå til noe av det vi skal se på i dag, og se lengre og djupere i hva er det som ligger rundt omkring.
Ja. Mm.
For det er å kunne bedømme. Ja. Hvilken makt er det inne som er involvert her?
For Satan er en spesialist i tegn og under og mirakler.
Mm. Men du nevnte Mosebøkene som et eksempel på. Hva har vi eksempel der på?
Et veldig sterkt eksempel i 5. Mosebok kapittel 13. Der er det snakk om en som utlyser hans evne til å gjøre tegn og under. Og vi kan lese der fra vers 1 og nedover, så vil vi se hva som foregår. Dersom, i vers 1, dersom det står frem en profet, eller en som har drømmesyner hos deg, og han varsler deg et tegn eller et under. Så her har vi altså en som er i business av å kunne utfolde seg med tegn og under og mirakler.
Mm-hmm.
Vers 2, og det tegn eller under som han talte til deg om virkelig skjer, samtidig som han sier, la oss følge andre guder, slike som du ikke kjenner, og la oss styrke dem. Mm. Så her har vi en konflikt mellom tegn og lære.
Mm.
For her ser det ut som tegnene er fra Gud, men så kommer vedkommende inn og sier at vi skal ikke følge Guds ord.
Mm.
Men se på de store tegnene jeg gjør. Så dette er et interessant bilde her. Hvordan forholder vi oss til et slikt eksempel?
Ja, precis. For det er jo lett om noen bare sier at det her skal se som et tegn, og så det ikke skjer.
Ja.
Så vet vi at det er noe problem.
Riktig,
men om tegnet skjer, sier du,
da
kan det fortfarande være at han sier vi skal gå imot.
Ja.
Andre går ut.
Og det vil si å ha en gal teologi. For det å gå og følge andre guder, det kan uttrykke seg så enkelt som å ha en gal teologi.
Mm.
For hvis vi har en gal teologi, så har vi en gal forståelse av den sanne Gud.
Mm.
Og hvis teologien er så gal at det er et helt forvridd bilde av Gud, ja, da må vi si at det er motstanderen til Guds teologi. Så det er en falsk teologi.
Mm.
Det er kjetteri. Det er farlige greier.
Mm.
Så her har vi altså en som har en falsk teologi, men som samtidig kan gjøre tegn og under og mirakler.
Mm. Ja, det lyfter ju fram just en princip som hjälper oss att skilja emellan sann och falsk väckelse eller andlig manifestation.
Riktigt, ja.
Om vi jämför där i Uppenbarelseboken kapitel 13 och 14, kapitel 14 så ser vi ju tydligt vad som skiljer dem.
Ja.
Kapitel 14 beskriver hur Guds folk, Guds sanna folk, går ut med ett budskap från himmelen.
Ja.
Det vill säga Guds ord, Guds budskap. Där står det att de följer Guds bud och har Jesu tro. Medan i Uppenbarelseboken 13, så visst, där sker massa tecken och under och mirakel, men de talar inte som Gud, de talar inte i enlighet med Guds ord, utan talar som en drake, som Satan. Och där beskrivs kontrasten, även om det utifrån kan synas ut som stor andlig manifestation, lamlika horn, kanske till och med kristen manifestation. Men vad är det som sägs? Vad är det som undervisas? Vems ord är det? Ser det bara ut som lammet, men talar drakens ord?
Ja.
Eller ser det ut som lamm och talar lammets ord, Guds ord, Jesus ord?
Netto.
Det är skillnaden mellan de här två andliga rörelserna som Bibeln beskriver ska ske i den tiden när Jesus återkomst.
Det är ju intressant, för fortsätter vi den text som Kenneth tog här och läser vidare i kapitel 13 och se, då blir den ju väldigt specifik.
Ja, då blir den väldigt specifik, och hvis vi går till vers 3 nu, så står det, hvis det är tillfälle att det är en som har verklig tegn och under och mirakler, alltså en som övergår naturloven, som är oförklarlig för oss, och så samtidigt förkynner han gal teologi.
Mm.
Ja. Vers 3. Då skall du inte höra på denne profetens ord. Mm. Eller på ham som hade drömmen. Mm. För Herren din Gud vill bara pröva dere. Alltså testa dere. Mm. Pröva dere för att känna om dere älskar Herren deres Gud av hela deres hjärta och av hela deres själ. Herren deres Gud skall dere följa. Ham skall dere frykta. Hans röst skall dere höra. Ham skall dere tjäna och ham skall dere hålla fast vid. Men profeten eller han som hade drömmen skall dö, fordi han har förkynt frafall från Herren deres Gud, som förde dig ut av landet i Egypt och fridde dig ut av trällhuset, fordi han ville föra dig bort från den vägen Herren din Gud har befallt dig att vandra på. Slik skall du utrydda det onda hos dere. I någon översättelse så står det om att höra på Guds bud i vers 4.
Det står i den svenska, så står det, Herren är Gud, han ska ni följa. Honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla.
Ja, så det blir en test det.
Så det är mycket specifikt att vi om inte det är med Guds bud, men det är följer Guds ord.
Ja.
Då ska vi inte följa det, oavsett om det är övernaturliga manifestationer.
Och det är klart att vi kan inte sån sätt pirka på det med sabbaten, att för där var ju tider hvor folk inte hade hade ögonen öppna för det med sabbaten. Man höll söndag utifrån den tanken att det är den riktiga dagen att hålla, och man hade inte mer ljus utöver det. Och det är klart, då blir ju testen det man har ljus om i Guds ord. Så visst är det mirakel och tecken och under, och det är konflikt i grundläggande konflikt med Guds ord och Guds bud speciellt, så ska vi inte ha något med att göra.
Och det här är inte bara något som vi hittar i Gamla testamentet, utan i Nya testamentet så finns exakt samma princip av hur vi ska särskilja på rätt och fel.
Ja.
Även om det tycks vara något som sker i Kristi namn eller i det godas tjänst. Jesus talar om det i Matteus kapitel 7. Om samma sak som vi läser om i Uppenbarelseboken där.
Ja.
Om grupper som finns på jorden vid Jesu återkomst och vad som har skett med dem. Där säger Jesus så här, jag kan börja läsa vers 20 där i Matteus kapitel 7 och vers 20. Där står det, Jesus säger, alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Jesus har just talat om hur ett gott träd bär god frukt och ett dåligt träd bär dålig frukt. Som en illustration, och sen säger han, alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Och vers 21, inte ska var och en som säger herre, herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja.
Mm.
Många ska säga till mig på den dagen, herre, herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar? Och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa.
Mm.
Här ställer Jesus supertydligt de här grupperna och principerna i kontrast med varandra. Man kan kalla Jesus sin herre, herre, men det betyder inte att han är vår herre. Vi kan göra kraftgärningar, tecken, under och mirakel, och till och med i Guds namn, till och med i Jesu namn. Men om vi gör allt det här till det yttre, kraftgärningar, mirakel, och det tycks vara stora andliga manifestationer, Om allt det sker, men vi saknar det som beskrivs här, att vi följer min himmelske faders vilja, eller vi saknar lagen, Guds ord, Guds kärleksprinciper, då är det inte en sann väckelse, en biblisk väckelse som Jesus beskriver ska ske innan hans återkomst.
Och det är ju intressant, Dan, för att här ser vi ju klart att det här pratar om en religiös kristen rörelse som åkallar sig Guds namn.
Mm.
Och det såg vi också i Uppenbarelsen 13, att det var också tillbedjan som vi pratade om i det kapitlet. Så, och det är ju intressant, för det är en väldigt stor vad ska man säga, tanke idag som många har, både bland kristna och definitivt också icke-kristna, och det är den här idén med att någonstans så tillbeter vi alla samma Gud.
Mm.
Det är alltihopa samma, om du sen är kristen, muslim eller jute, vi tillber alla samma Gud och vi är alla på väg samma håll. Men det är inte det Guds ord säger. Guds ord säger klart att det är en skillnad.
Mm.
Och det är något som, och det är väldigt viktigt att vi förstår varför, och förstår att den tro vi har, den teologi som vi pratar om, som vi har, den är ju också en avspegling av vad det är för en Gud vi tror på, och vad det är för en karaktär han har, och hur den avspeglas den i oss, i vårt liv och det vi tror på.
Jag liker att se lite enkelt på detta endetidsscenario, och jag tror egentligen det är två ökumeniska bevegelser som här konkurrerar med varandra närmast.
Mm.
Och jag tror den äkta Guds bevegelse i den sista tid vill vara en ökumenisk bevegelse som träcker till sig alla de uppriktiga själar i hela världen och i hela kristenheten, i hela världen, på tvärs av samfund och religion, så träcker de sig samman och så lyfter de upp Jesus Kristus och Guds bud som deras banner. Och under detta banner så är man trygg i den sista tiden ifølge Guds ord. Och här är det folk ifrån alla olika kyrkesamfund och religioner. Och de har förenat sig i Jesus Kristus och Guds bud. Mens den motstridande bevegelse är också en gigantisk ökumenisk bevegelse. Det vill vara en superkirke i de sista dagar som träcker till sig alla upprörare. Alla som inte vill stå klippa fast på Guds ord. Alla som heller vill ha lite av Jesus och lite tradition, men inte fullständigt Jesus och Guds ord. Utvandring här och utvandring där som gör det lite mer behagligt
och kanske mer baserat på känslor och mirakler och det yttre som vi, som vi ser.
Så dessa två bevegelserna, i dessa två bevegelserna för ögonblicket, så är det sanna och falska individer självklart.
Mm.
Så vi kan inte fördöma någon eller något sånt nu. Vi må bara värdera dessa två gigantiska bevegelserna som är universella och som snart kommer till att gå i en öppen strid mot varandra.
Och det vill säga, det du beskriver här, det scenariot, vill jag också säga att en falsk väckelse som vi ser beskrivet i Bibeln kan hända och händer idag inom alla samfund. Det är inte så att man bara kan identifiera sig i det här samfundet av falska väckelser.
Till och med den menigheten som jag tillhör är infekterad med detta.
Och på samma sätt finns det sanna tillbedjor i alla kyrkor, var Gud verkar med en sann väckelse inom alla samfund.
Ja.
Och det är jätteviktigt att förstå det här. Det är inte något med att försöka ställa upp en lista på samfund som är på den ena eller andra sidan. Nej. Det här är en fråga om att förstå Guds ord, de principer som Bibeln har.
Riktigt. Men när det är sagt, visst ett kyrkesamfund bestämmer på högsta håll att icke de vill ha något med Guds ord att göra, visst man önskar att vara i strid med Guds ord, så må man ta konsekvensen av det. Idag är det flera kyrkesamfund som har gått ut och sagt att de vill inte tro på skapelsesberättningen, för exempel. Det är teologer som säger att de tror att Jesus gick på vannet. Det är väldigt många teologer som inte tror att Daniels boken blev skrivet av Daniel. Blev skrivet av en som en förfalskner som gav sig ut för att vara Daniel. Och profetierna stämmer överhuvudet inte, säger man. Och man har inte tillit till Guds ord, då har man egentligen gett sin bekännelse.
Ja.
Och då må man ta konklusionen av det.
Ja. Det går ju till kärnan egentligen av vad de stora principerna har handlat om. I grunden till allt som vi ser till det yttre. Av vart ser jag mitt fokus? Vart har jag mitt hopp? Vart har jag min trygghet? Är det i människor och det yttre eller auktoritet? Mitt tyckande och tänkande? Eller är det i Gud och hans ord? Och tyvärr så har Bibeln beskrivit att det kommer vara en sån konflikt i den tid vi lever i. Där faktiskt majoriteten av mänskligheten kommer att välja att sätta sitt fokus någon annanstans än på skaparen och hans ord. Och den frälsning som han vill erbjuda oss. I andra Timoteus brevet kapitel 4 så läser vi en sån beskrivning. Kapitel 4 och vers 3 i andra Timoteus brevet läser vi. Det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. Det vill säga, de vill hellre att det ska kännas skönt och bekvämt. Någonting som tillfredsställer mina behov istället för någonting som tillfredsställer mitt verkliga behov av Guds förlåtelse, Guds hjälp i mitt liv. Där ställs återigen Guds ord, den sunda läran, i kontrast med det som bara jag tycker känns bra och är bekvämt för mig.
Och det är ju det som är så viktigt hela tiden, att förstå det här och förstå hur den, att Satan jobbar på ett sätt, men Gud jobbar också samtidigt. Och vi har sett på, jag tror det är viktigt här att ta fram också en aspekt av Guds ande verkar här, för att Jesus sa att när han åkte iväg, när han drog till himlen, då skulle han sända någon annan till oss istället. Han skulle sända den helige ande. Och vad är jobbet som den helige ande kommer att göra för oss? Vad är det han kommer att göra här på jorden? Vi pratade för om andens frukter. Och då är Johannes evangeliet ju väldigt klar i det 16 kapitel och vers 7-11 i en beskrivning här som Jesus ger till oss omkring just vad det är han vill sända till oss när han själv drog till himlen. Vi läser från vers 7 i det 16 kapitel. Men jag, Jesus, säger er sanningen. Det är bäst för er att jag tar bort. Ty om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer, hjälparen, ska han överbevisa världen om vad? Om synd, rättfärdighet och dom. Om synd, ty de tror inte på mig. Om rättfärdighet, ty jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, ty denna världens fyrste är dömd. Och fortsätter han här vers 12 och 13. Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det. Men när han igen, hjälparen, kommer, och här kallar han sig också det för sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen, ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han har hört ska han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Så här har vi alltså en beskrivelse av en hjälpare, eller sanningens ande, den heliga ande som Jesus ska sända i sitt ställe. Och det är ju en intressant beskrivning här då, och vad Jesus säger här, att han ska, den heliga ande ska leta folk in i att förstå sanningen, hela sanningen. Och det är ju ett karaktärsträck igen på att en sann väckelse som drivs av den heliga ande kommer till att erfara att de utvecklar och förstår mer och mer av sanningen i Guds ord. Mm. Där kommer alltså vara en växande förståelse av Guds ord och sanningen. Mm. Man stannar inte bara kvar var man var, men man växer och förstår mer och mer ljuset av Guds ord.
Och den helige andes verk är ju ingenting som bara stannar till det yttre i någon form av teori eller undervisning av fakta. Mm. Utan någonting som överbevisar oss om rätt och fel. Inte bara att jag vet vad som är rätt och fel, utan jag förstår att det är viktigt för mig att följa det som är gott och ta avstånd ifrån det som inte är uppbyggande i världen. Här står det att helige ande ska undervisa oss om vad som är rättfärdigt, vad som är synd och konsekvensen av att följa antingen rätt eller fel, det vill säga dom. Det är någonting som jag tror vi alla har upplevt, för min bibel säger det, att helige ande ska undervisa världen om rättfärdighet, synd och dom. Det är den röst som talar till oss ibland och säger, det här är något som du inte borde göra. Den är mitt samvete väcks till liv. Och jag förstår att jag är kanske på väg i fel riktning. Eller jag förstår att jag borde gå och göra någonting i den riktningen. Där beskriver Jesus att det är Guds ande, Guds röst som talar till oss. Och vill att vi ska följa honom.
Det är ju något av det vi har sett när vi har sett ned genom historien också. Vi är fullt ned genom historien. De olika väckelser eller reformationsrörelser, reformator som kom fram. Och igen såg vi ju på exempel hur den att samhället omkring dem blev förändrat. Hur den att de blev förändrat, deras liv blev förändrat, och vi såg hur den att drockenskap slutade, spelhålor slutade, och våld gick ner och brott gick ner. Många av de här praktiska konsekvenser som du säger, de blev överbevisade i sina liv om sönder rättfärdighet. Alltså en sann väckelse bär med sig en praktisk frukt i mitt liv och letar till en personlig övertygelse också om vad är det i mitt liv som är fel och hur kan jag förändra.
Ja, visst. Bibeln beskriver i Hebreerbrevet kapitel 10 en fantastisk luft ifrån Gud om frälsningen, om omvändelsen och vad Guds ande vill göra i oss. Vi läser där i vers 15, vers 16. Där står det i Hebreerbrevet 10, vers 15 och 16, så står det: om detta vittnar också den heliga ande för oss. Först säger han: detta är det förbund som jag ska sluta med dem i denna tid, säger Herren. Och sedan: jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen. Och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. Här är Bibelns fantastiska löfte till var och en av oss som i tro vill ta emot den heliga ande som gåva i våra liv. Där står det, vi får inte bara förlåtelse, utan heliga ande gör ett fantastiskt verk i oss att skriva i våra sinnen och i våra hjärtan. Något vi pratade om sist, om något, det vi tänker på som tar sig uttryck i vad vi gör också. Där skrivs Guds lag. Den står inte bara i den himmelska helgedomen som Guds grundlag för universums princip av kärlek. Utan den vill Gud också skriva i mig. Så att mitt liv ställs i harmoni med, formas, min karaktär formas efter Guds kärleksprinciper. Och det kommer ta sig uttryck i det som Bibeln kallar för andens frukt. Och det Jesus måste ha tänkt på när han sa: på deras frukt ska ni känna igen dem. Hur vet vi skillnaden mellan den sanna heliga andes verk och den falska andliga rörelse som Bibeln talar om?
Och det är den nya...
Jesus säger, genom frukten kommer vi känna igen.
Och det är den nya pakten som du här läser om, som Jesus ger oss.
Ja.
Och intressant nog, när vi läser det, bara parentes, men ändå viktigt, här citeras ju från Gamla testamentet.
Jajamän.
Så evangeliet i Nya testamentet, pakten i det nya förbundet, var inte annorlunda än den var i det gamla testamentet.
Nej.
Den fanns också där, för det är direkt citat från Gamla testamentet vi har här. Så i både Nya och Gamla testamentet såg vi att frälsningen var något som Gud gjorde i människan genom att omforma människan, skriva lagen i deras intra.
Ja. Och det är jätteviktigt. Redan till Adam och Eva så gavs löftet. Gud sa så här: Gud sa till människan, jag ska sätta fiendeskap mellan er och Satan eller ormen eller synden. Det är ett verk som Gud gör. Vi kan inte göra det i oss själva. Vi kan inte förändra våra hjärtan.
Nej.
Vi kan inte arbeta oss till frälsning. Gud har sagt från första kapitlerna i Bibeln, jag kan rädda er, inte ni själva. Och rakt igenom hela Bibeln så är det här ständigt det eviga evangeliet. Samma sätt som människor blir frälsta på sen skapelsen fram till Jesus andra ankomst. Det är hopp som vi har i den stora striden. Att sätta vårt fokus på vad Jesus som vår frälsare vill göra för oss, i oss. Inte vad vi kan göra för oss eller andra eller för Gud, utan vad han vill göra för oss.
Och då är det ju lämpligt att gå till Galaterbrevet och se mer om vad är det Gud gör i oss. Mm. Vad är de här frukterna som ska komma fram? När vi säger, du läste för Jesus sa vi ska känna på frukterna. Mm. Vad är det för frukter som vi ska se i det kristna livet som den heliga ande driver fram och som när Jesus skriver sin lag i vårt inre?
Ja.
Och det finner vi ju här i Galaterbrevet i det femte kapitel och vers 19 till vi kan väl läsa ner över det men där finner vi just beskrivningen av där tar vi vers 22, börjar vi med andens frukt och det andra har vi köttets gärningar innan, var vi har kontrasten om man säger mellan de två, men vi börjar med andens frukt av vers 22 i det femte kapitel i Galaterbrevet. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och något som ibland kan vara svårt, självbehärskning.
Mm.
Sånt är lagen inte emot. Och de som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelse och begär. Och det är då de köttets gärningar som vi läste innan, om man, eller som inte läste men som var i versen precis innan här. Och jag menar, ser man på den här listan av andens frukter, vem skulle inte vilja önska att människor omkring en var sån?
Mm.
Alltså det är ju det som är önskat, att vi alla önskar såna vänner.
Mm.
Men för att få sådana vänner får vi också önska att Gud själv må göra oss till en sådan person. Och
det är ganska intressant att se att Bibeln beskriver här tydligt vad som är resultatet av heliga andes verk i oss. Det beskrivs ingenting här om att helt plötsligt så börjar jag göra mirakel och under. Eller jag gör någon typ av övernaturliga manifestationer. Även om Gud faktiskt gör det genom heliga ande. Men än mer viktigt är det som beskrivs här. Det här är tecknet på omvändelse. Det här är tecknet på andens dop. Att vi formar en karaktär som är i enlighet med Guds lag.
Så får vi specifikt då. Det du säger är att när vi pratar om, Bibeln berättar om tungtal. Och berättar om att det finns en plats. Och det är en tungtal som är bibelsk om att kunna tala andra tungor. Men det är inte det som är testet eller tecknet på att Guds ande verkar i mig.
Mm. Precis som också helande, övernaturligt helande och andra manifestationer som Jesus gjorde, apostlarna gjorde och som vi ser Guds folk erfar och händer idag också.
Mm.
Mirakel, tecken och under är någonting som ska följa förkunnelsen av Guds ord. Men det, tillsammans med det så gör heliga ande ett verk i oss också där vi inte ringaktar Guds ord och Guds sanning och hans lag. Och det som vi pratat om i de senaste programmen här, däribland hör Guds sabbat. Att vi tar emot alla de välsignelser som Gud vill ge oss. Ni vet, många av oss lever, jag har levt i den missuppfattningen av att om man följer Gud, om man följer Bibelns principer, om man följer Guds lag, så har man tråkigt. Man är inte glad. Man känner sig förtryckt på något sätt. Och det är inget kul. Bibeln säger här att andens frukt är glädje. Frid. Det är inte heller någon typ av något jag gör i rädsla. Eller någonting som jag tänker, nej, om jag inte följer Guds lag så kommer jag Gud straffa mig eller jag blir dömd. Nej. I psalm 40 och vers 8-9 där så läser vi hur psalmisten uttrycker, gärna gör jag din vilja, min Gud, för din lag är i mitt hjärta. För den kristna är det här någonting vi vill göra. Vi vill följa Gud på grund av den kärlek han har visat till oss. Det är ingen börda för oss, varken första, andra, tredje eller något av buden, däribland det fjärde budet. Vi tar emot det som bibeltroende kristna med glädje, för det är en välsignelse för oss att låta Gud göra det arbete i oss som utvecklar den karaktär som beskrivs här som heliga ande gör.
Och det tycker jag är jätteviktigt att ta upp, för jag har pratat med flera som sitter med en erfarenhet och som ibland ifrågasätter deres egen kristne erfarenhet og sige, jeg har ikke oplevet de her overnaturlige saker i mitt liv. Jeg har ikke oplevet helandet, eller jeg har ikke oplevet tungetalet. Hvad er fel med min andlighet? Hvad er fel med min erfarenhet med Gud? Og jeg vil bare sige, at det er din erfarenhet. Vær lugn. Det er ikke det som Bibelen siger. Om du erfar den andra delen, om du erfar frukterne i ditt liv, om du börjar erfar att Gud han ändrar på ditt beteende, han ändrar på vad du en gång hade lust till att göra och plötsligt finner att du har andra intresser, du har saker som du drivs till, som du kanske inte för älskade, som du nu älskar. Något av det som Bibeln pratar emot finner du att du har ett mindre intresse i att göra. Då är det Guds ande som verkar i dig. Om du sen har övernaturlig manifestation eller inte, det är inte det som är viktigt. Mm. Men det är att Gud verkar i ditt liv. Yeah. Att Gud visar dig vad du kan växa. Att han visar dig det vad du kanske behöver ånga och lära nytt eller ställa upp. Att Bibelns ord blir levande för oss och vi växer, det är det som är viktigt. Och det är det som beskriver grundläggande för den rörelse som vi läser ska komma innan Jesus kommer tillbaka. Den ja. Sanna väckelsen i motsättning till den falska väckelsen.
Ja, visst. I Romarbrevet kapitel 8 så läser vi om de här kontrasterna återigen. Och Bibeln är fylld av det här. För det är, de här två sidorna som visar sig i en individ är ju ett uttryck för den stora konflikt som sker i universum mellan gott och ont. Och den stora striden är ju inte något som bara sker politiskt och i samhället och det vi ser socialt på vår planet. Mm. Utan den stora striden som Bibeln beskriver är ju någonting som är en verklighet i var och en av våra sinnen och våra hjärtan också. Mm. Och Bibeln beskriver i Romarbrevet 8, vers 7 och 8 där, de här två sidorna. Där beskrivs det återigen, köttets sinne är i fiendeskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Men här står det tydligt vad köttets sinne är för någonting. Det är fiendeskap mot Gud, för det underordnar sig inte Guds lag. Det vill inte följa Guds principer och Guds kärlek. Och den kan det inte heller. Människan i sig själv kan inte följa Guds kärleksprinciper. Det är omöjligt för oss. Mm. Men det fortsätter och beskriver vers 8 där. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud igen. Men i vers 9. Ni däremot, de som har tagit emot frälsningen, de som är kristna, lever inte efter köttets gärningar utan efter anden. Eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Mm. Och sen läser vi fantastiska löftet i vers 13 där. I Romarbrevet 8, vers 13. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni lever efter anden dödar om ni genom anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Mm. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Mm. Här är det fantastiska löftet från Gud. Han kan göra ett verk i oss som vi inte kan. Gud genom sin förlåtelse, genom sin nåd kan skapa i oss ett nytt hjärta. Där vi drivs av Guds ande. Det vill säga nu är det inte längre mina egna själviska begär, min synd som styr mig i livet. Utan nu är det Gud som har kontroll. Gud leder mig på rätt väg.
Så i de moderna väckelser så, är det ofta, så blir ofta kraft definierat i henhåll till lydnivå. Och armbevegelser och intensitet på scenen. Men den verkliga kraften det är ju att hjärtat omvändes. Mm. Ikke lydnivå och skriking och roping och svära högtalaranlägg. Det är inte kraften.
Ja. Och det andra som är viktigt tror jag också att ta med någonstans i det här är ju som vi ser ner genom historien och i Bibeln att sann kristendom och det som Gud önskar är att vi ska ta med oss vårt intellekt och vårt förstånd. Yeah. Han önskar att vi ska kunna resonera. Bibeln säger att vi ska komma till honom och resonera tillsammans. Att vi ska kunna tänka, vi ska kunna lyssna på argument och förstå. Det det vil jo ikke sige, at der ikke findes kjensler, at der ikke findes overnaturligt, for det kan også findes, og det findes mye ofte, at Gud giver det, så, men vi kan ikke sætte op dem mod hverandre, vi kan ikke bare stenge ut vores forstand, og liksom låt oss drive med något vad vi inte följer med i. Mm. Och det tror jag är viktigt, för det finns ju, som du säger, många moderna rörelser är ju så drivet av någon form för känslomässig upphisselse.
Ja.
Vår att tänkande människor som står utanför kyrkan, som inte är kristna, ser på kristna och de liksom skakar på huvudet och säger, vad är det de håller på med?
Ja, vi har många exempel ifrån kyrkohistorien hvor vi ser disse motpolene mot varandra. För exempel i middelalderen så hade vi två bevegelser som hette henholdsvis skolasticismen och mysticismen. Vi kan se det idag också, att det är en slags mysticism och det är en skolasticism. Mm-hmm. Skolasticismen i middelalderen, det var ett försök på att gå in i bokstaven och glömma det andliga och läsa det som står i böcker och resonera sig fram och bruka förnuften och bruka de riktiga metoderna, men allt var fokuserat på bokstaven. Mm. Ingenting var övergett anden. Mm. Och en reaktion till denna skolasticismen är ju att man får det stick motsatt, och det är mysticismen. Det är när folk drar sig väck ifrån ord och så sitter och mediterar och bara tänker på andliga ting och får liksom visioner och allt detta. Men ordet, det är inte så viktigt. Det är det som anden ger dig, det är väsentligt. Mm. Så här ser vi dessa två stora bevegelserna i medelåldern som faktiskt talat var diametralt motsatta varandra. Mm. När vi kommer in till reformationstiden så ser vi anabaptisterna, den radikala reformation som vi också kallar den. Så ser vi att enkelt av de börjar att la Guds ord, lägga det lite till sides, och så är det bara onnen som hjälper, som gäller. Om man bygger sin teologi på det som onnen säger på en skjult måte till en, så blir...
Ska vi vara säkra på att vi förstår vad du säger här? För du säger inte alla anabaptisterna, men inom anabaptiströrelsen fanns det en sån...
Riktigt, ja. Det var mycket gott inom anabaptistbevegelsen. Men det är när du först får den fullkomna balansen mellan det andliga och det bokstavliga. Så du ska göra det ena och inte undlata det andra. Så det måste vara en syntes
i detta. Ja, igen, i vilken rörelse genom tiden så finns det en extrem. Ja. Varenda gång Gud försöker göra något, för det gör han genom anabaptisterna. Det var ju fantastiskt om sanningar som Gud begynte att lyfta fram. Och så plötsligt så kom det fanatismen på andra sidan.
Ja, inte för att tala på Guds vägne här, men jag tror Gud efterlyser balans i vår tid innan kristenheten.
Och något som verkligen hjälper oss är ju förståelsen att Guds ande, den heliga ande, är samma ande som har gett oss Guds ord. Mm. Bibeln är inspirerad av Guds ord. Och där blir det praktiskt enkelt för mig som individ att se att om mina känslor eller mina tankar eller mina upplevelser går i konflikt med Guds ord, precis, då vet jag 100% säkert att mina känslor, mina tankar, mina upplevelser är inte från Gud, det är inte Guds ande. Ja. För Guds ande säger inte emot sig själv. Ja. Så om Bibeln säger, Dan, du ska inte stjäla, och jag får en ingivelse och tanke om att nej, jag tycker jag ska stjäla, då vet jag att det är fel. Då vet jag att det är inte Guds ande som talar till mig.
Och när den här serien, där har vi tagit utgångspunkt i Bibeln och också i en bok som heter Den stora striden. En bok som vi gärna skickar till dig om du är intresserad i att följa med i serien och läsa mer i detaljer av några av de frågor som vi tar upp här i studiet, som vi pratar om ned genom historien. Vi skickar den här boken till dig gratis om du skriver till oss på feedback@lifestyletv.se. Boken heter Den stora striden. Finns på både svenska, norska och danska. Och vi skickar den gärna till dig så du kan följa med och läsa mer i djupen. Och intressant när vi diskuterar det här ämnet omkring väckelsesrörelse. Författaren Ellen White, som har skrivit här i kapitlet som vi pratar om idag, tar fram en väldigt intressant, bara kort mening som vi har på skärmen här. Hon säger på sida 33 i den utgåvan vi sitter med, det finns flera olika utgåvor, så sitter numret kanske lite olika. I ljuset från Bibeln är det inte svårt att ta ställning till dessa rörelser, väckelsesrörelserna. Överallt där människor inte vill ge akt på Bibelns undervisning och vända sig bort från de enkla prövande sanningar som kräver självförnekelse och försakelse av det materiella, kan man vara övertygad om att Guds välsignelse inte finns. En ganska enkel sammanfattning egentligen av det vi har pratat om och det studie som vi har haft här från Guds ord omkring att det är inte svårt om vi går in i och analyserar baserat på Guds ord. Men problemet är att så ofta gör vi inte det. Så ofta går vi på det vår sanser säger till oss. Enten säger vår sanser att ja, men jag såg ju framför mig miraklet. Eller också säger vi ja, men jag känner det ju så bra. Jag fick en så bra upplevelse. Ja. Det varmade och det kändes. Och, och det är inget fel i sig själv att det gör det. Men vi kan inte gå bara på det. Vi må gå in i och analysera och pröva Guds ord.
Det är väldigt farligt att konkludera med att ett värt mirakel, en värd övernaturlig handling kommer från Gud. Det är 100% ubibelsk. Satan är beskrivet som en tryllekunstner och en magiker och en som sätter igång massa falska mirakler till någon gång. Låt mig bara säga en chockerande konklusion. När du läser det Nya Testamentet så står det vid flera anledningar att det ska vara tegn och under och mirakler i den sista tid. Det står i Matteus kapitel 24.
Ja.
Det står i andra brevet till Thessalonikerna kapitel 12. Mm-hmm. Det står i Uppenbarelsen kapitel 13 och det står i Uppenbarelsen kapitel 16. Det står alltså att det ska ske tegn och under och mirakler i världen lika för Jesus kommer igen. Det är vi alla eniga om. Mm. Det som är chockerande här, det är det att det är inte Gud som står bak dessa tegn och under och mirakler som ska finnas som blir beskrivet. Okay. Det vill inte säga att Gud inte ska göra tegn och under och mirakler i den sista tid, för han kommer till helt säkert att vara hyperaktiv på det området. Men det vill ske en massa tegn och under och mirakler som Satan är författaren bak. Och visst vi analyserar alla de städerna som det Nya Testamentet snackar om tegn och under och mirakler i den sista tid, så ser vi att det faktiskt talt den falska väckelsen som är beskrivet här. Därför ska inte kristna tro att varje gång det är tegn och under och mirakler så är det från Gud. Man ska testa vart mirakel, man ska testa vart tegn med Guds ord. Och så ska man ta en konklusion efter att tegnen har blivit testet med Guds ord. Visst den som gör tegn och under och mirakler inte talar i henhåll till Guds ord, så må vi förkasta hans tegn som ett djävulskt tegn.
Ja, det tar allting till en helt annan nivå än vad man kan tro ska ske i sista tiden. Ofta när man pratar om Bibelns profetier, om de sista dagarna och så vidare, så tänker man mycket på förföljelser och yttre saker som ska hända, som mycket säkert kommer hända. Men det stora problemet enligt Bibelns profetior är vad som försiggår i våra hjärnor, i människors tankar, vad vi gör för val. Och det är därför Jesus säger i Matteus kapitel 24, när lärjungarna frågar honom, beskriv den sista tiden, hur ska saker och ting bli innan din återkomst? Det första han säger är, se till att ingen bedrar er.
Riktigt, ja. Och det är genomfört i Matteus 24. Se till att ingen bedrar er. Ja.
Och likadant det vi läste om i början här, i Uppenbarelseboken 13, där Jesus igen beskriver den sista tiden genom sin profet Johannes. Så säger Jesus där i beskrivningen av det här vilddjuret i Uppenbarelseboken, det andra, det här som beskrivs som en drake, eller det här vilddjuret då, som talar som en drake. Normalt kan man tänka att vilddjur, de är farliga för de har klor och tänder och så vidare. Men här så beskrivs inte att det här vilddjuret ska gå ut och riva eller bita upp folk. Utan vilddjuret är farligt för det talar som en drake. Se till att den inte bedrar er. Det är Guds budskap som går ut till världen. Och det är därför som man beskriver många av de här väldigt otäcka bilderna ibland. Och saker som vi önskar inte skulle ske. Men det är en stor konflikt. Det är ett problem i vår värld. De onda makterna kommer inte bara att sitta och titta på när Gud går ut och arbetar för människors frälsning. De är aktiva enligt Bibelns beskrivning.
Därför är det också så viktigt som Paulus skriver igen i andra Korintierbrevet och det femte kapitlet och vers 17. Alltså konkluderar han här. om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi och det nya har kommit.
Ja.
Frågan idag är inte en tidsprofetia vi väntar på. Vi såg tillbaka på väckelsestiden i 1840-talet hur de väntade på en tidsprofetia som skulle uppfyllas på ett datum som de förväntade att Jesus skulle komma igen. Och fokus låg mycket på dagen.
Mm.
Det är inte det vi har fokus på idag. Guds ord sätter inte ett fokus på att vi ska vänta på en tidsprofetia. Likande sätter Guds ord inte ett fokus på att det ska vara yttre manifestationer, mirakel som ska säga att det här är den sanna.
Mm.
Men Guds fokus ligger på ett förändrat människa.
Yeah.
En karaktär som förändras enligt hans bild.
Mm.
En grupp människor som så fullt ut tar till sig och följer Jesus att det syns i deras liv.
Yeah.
Och det är det som vi har också i hela beskrivningen av Uppenbarelsen 14.
Yeah.
Hela liksom scenariet omkring de tre änglebudskaperna, den väckelse som ska gå över hela jorden är att köten är moken.
Mm.
Och när den är moken kommer Jesus tillbaka. Och det är ju en bild på dig och mig som värna vetet, köten, som Gud väntar på att vi är mokna.
Mm.
Han väntar på att du och jag växer upp i Kristus. Att vi lägger åt sidan vårt egna intresse, vår egen själviskhet. Och låter Gud verka i oss. Låter honom skriva sin lag, sina principer, sin karaktär i oss. Att vi växer till och att vi kan vara det exempel på honom i världen omkring oss. Det är det han väntar på. Det är det där fokus som vi ser här i texterna.
Ja visst. Och det som står där i kapitel 14 och vers 12. Beskrivningen av de heligas uthållighet. I detta visar sig de heligas uthållighet.
Mm.
De håller fast vid Guds bud och har tron på Jesus. Vad det än betyder. Att det ska finnas en grupp människor som faktiskt håller Guds bud. Så kan vi lita på att om Bibeln säger det så kommer det hända.
Mm.
Och Gud är förmögen att göra det här i oss människor. Han kommer åstadkomma det om han har lovat att han ska göra det. Man kan fråga sig, varför håller de här människorna Guds bud? Och Bibeln säger i första Johannes brevet kapitel 5 och vers 3 följande. Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud och hans bud är inte tunga.
Mm.
Där så beskrivs motivationen varför Jesus följde Guds principer. Varför Jesus höll sabbaten. Och varför en grupp människor på jorden vid Jesu återkomst kommer att stå där med samma tro som Jesus och hålla hans bud också. På grund av kärlek till Gud. Att han först älskar oss. Och därför älskar vi honom.
Och det är det vi konkluderar. Att vi ser vad Gud gör i oss. För jag får ju vara den första att säga att jag ser ju idag fortfarande att det är inte situationen i mitt liv.
Mm.
Att jag lever så fullt ut som jag skulle vilja att Gud levde i mig. Men jag har troen på att han kan göra något mer i mig. Att han kan ta oss människor, syndiga som vi är, och lyfta oss, rena oss, förädla oss och göra oss till det som han önskar att göra. Och det är mitt hopp och längtan och önskan och bön. Och jag hoppas det är din också. Att han må vara med oss och leta. Och att den väckelse må leta och bli synlig i vår liv tillsammans. På återseende nästa vecka.